just det där att inse att jag är nu någon sorts gratis terapeut för den här människan. Och om man blir i en sån här situation att jag är den som betalar, skjutsar, lyssnar, ger goda råd, men i gengäld egentligen bara får dålig energi, då är det här inte riktigt hållbart under den längre period.
Vältalat, så är det.
Hörni, glad alla hjärtans dag. När den här podden sänds i Vega första gången så är det just den 14 februari. Du kanske lyssnar betydligt tidigare eller senare. Det passar också bra. Men vi tänkte ändå kroka fast dagens tema i den här dagen som ju heter Ystävänpäivä eller Vändagen på finska. Vi tyckte att det kunde kännas ganska bra att här i relationspodden ta och lyfta fram just vänskap idag istället för romantik. Mm. För romantik, det är ju skoj, men vänner är ju faktiskt ännu viktigare. Men allt är ju inte heller vänskap sen en dans på rosor. Också vänner kan bete sig som riktiga ärkekokosnötter. Och ibland kanske man själv är den där ärkekokosnöten. Och då får man hoppas att vännerna har tålamod med en. Men var går egentligen gränsen? Hur mycket konstigheter ska man tåla i en vänskapsrelation innan varningsklockorna börjar ringa så där på allvar? Det pratas ju ofta om red flags eller röda flaggor inom dating. Men hur är det inom vänskapsrelationer? Det ska vi fundera på idag.
Ja, och inspirationen till det här kom från en lyssnare som kallar sig Johanna. Jag har en vän som säkert tycker om mig, men hon utnyttjar mig. Vi har varit vänner i över 10 år. Hon föreslår sällan, men dock ibland, att vi ska ses. Och ofta får jag känslan av att hon just då har lite tråkigt och råkar ha lite tid. Hon är otrogen mot sin man och det är bara vi två som vet om det. Och det här är en tung hemlighet att bära. Hon är nog någonting av en narcissist. Hon tycker att hon är störst, bäst och vackrast och hon ska gå över lik för att få det hon vill. Men å andra sidan, om det verkligen kniper så är hon en riktigt god vän. Hon lyssnar och jag känner att hon står upp för mig, så det är bra. Och jag är tacksam för det. Men 80% av vårt umgänge så gör mig mest dränerad. Och jag vet faktiskt inte om hon har andra vänner än mig. Skriver Johanna 42.
Mm. Där klockar jag in ganska många saker och egenskaper som kanske skulle kunna räknas som röda flaggor i en vänskap. Till exempel det här med att man känner sig utnyttjad. Mm. Man duger som kompis bara ibland, som tidsfördriv, som bank kanske. Mm. Eller så här, som någon sorts bollplank när någon är på dåligt humör. Men man känner kanske inte att man själv får så mycket av den här relationen.
Nej. Jag tycker kanske att den största röda flaggan som jag ser vaja i det här brevet är just det här med det här kommer lite som en mening. Hon är otrogen mot sin man och det är bara vi två som vet om det. Och att du förväntas hålla den här hemligheten. Det är jättemycket begärt av en vän. För att jag antar att om ni ändå har känt varann i 10 år så känner du också hennes man ganska väl. Eller åtminstone någorlunda.
Mm, jag håller helt med. Och det här med att bevara kompisars hemligheter. Jag tycker ju inte säga att det är något fel på det. Och det är kanske till och med något som lite ingår i konceptet. Att man ska kunna lita på sina vänner. Jag har till exempel bett vänner bevara hemligheter som att, om, till exempel när jag har varit gravid och det har varit lite för tidigt för att våga berätta om det så där öppet, så har jag kanske ändå sagt det till några riktigt nära vänner som förstår att man måste hålla låg profil och en sån här grej, det tycker jag inte är något konstigt. Sen kanske ibland också att man använder en vän för att man ska få på något sätt prata av sig om något som känns tungt. Till exempel om man har det väldigt jobbigt i sin parrelation och ändå försöker hålla en fasad uppe. Att man berättar åt en kompis att vi har det nu sen inte så bra. Men här får jag kanske lite den där bilden av att hon inviger sin kompis, vår brevskrivare här, i den här hemligheten för att det är lite kul och pirrigt att skvallra om det här vänsterprasslet hon har på gång.
Jag får exakt samma känsla. Jag tänker att det är två skilda saker det där. Att om vi säger att jag har en vän som har det jobbigt i sitt äktenskap, det är klart att vi ska kunna prata om det. Inte går jag ut i mannen då och säger att, och alla andra säger att vet ni vad, det där har det kämpigt. Men det är en annan sak. För det är ju sånt som vänner finns till för att stötta varandra och kanske hjälpa en att navigera en väldigt svår situation. Men här känns det som att den här kompisen bara, ja, just vänsterprasslar och tycker att det är felis och vill dela den glädjen med Johanna.
Exakt, det är ju en grej att vara sådär att, åh gud, jag vet inte vad, hur jag kunde, men jag var otrogen och jag vet inte hur jag ska kunna säga det här till min man. Det är ett sätt att dela hemligheten med en kompis. En annan är att vara sådär att, han vet ingenting. Och ja, och det här, titta vad den här min älskare skickar för roligt meddelande till mig just. Det är en helt annan sak.
Ja.
Och visst, det är alltid förargligt att vara involverad i någon relation som man inte är en del av. Att veta lite för mycket. Men det här tycker jag verkligen, det här är ju också ett sätt att utnyttja vår brevskrivare Johanna.
Jag skulle nog säga som ett konkret råd där att jag skulle säga att den här vännen att vet du den här otroheten, jag är inte bekväm med det här.
Jag vill inte prata något om det.
Jag vill inte prata att vill du liksom hålla på med det här så fine, men jag vill inte veta någonting mer om det där och att det känns helt superskit att du håller på med det här. Och jag har svårt liksom att se din man i ögonen och vara liksom okej, okay, att det är för mycket för mig att du kan inte sätta det här ansvaret på mig. Att okej, okay, jag säger ingenting om det men jag vill inte heller veta någonting mer om det.
Nej, precis. Du ska inte behöva finna dig i att vara någon sån där som hon kan sitta och snaska med. Det passar sig inte alls. Men sen är det ju också det här som jag tycker Johanna beskriver fint här att allt är ju inte så svartvitt. Att man kan ha en kompis som är jobbig och självisk och besynnerlig en stor del av tiden. Men sen plötsligt ställer upp när det verkligen kniper. Och då visar att hon också har förmågan att vara en riktigt god vän.
Mm.
Och då blir det här ju genast mycket svårare. För då kan man ju inte bara, som vi brukar så poetiskt säga här i podden, då är det ju inte bara att dumpa skiten. Utan då kanske det ändå finns någonting som man inser att det där är värdefullt.
Ja, men människor man kan lita på, de kommer ju inte varje dag emot en. Så att det kan jag förstå. Men Johanna, du har fått brev här från dina medsystrar och bröder som har lite tankar kanske om din situation och sen också egna erfarenheter. Och vi ska ta och läsa upp några av dem här så ska vi se vad vi landar i. Här är signaturen Släpp loss som säger så här att om man känner sig dränerad och ångestfylld efter att man har umgåtts med en så kallad vän, då är det nog dags att säga upp vänskapen. För en vän ska ge känslan av trygghet och det ska vara trevligt att få träffa henne.
Jag håller ganska långt med om det här, men jag tänker också att man måste också få förbehålla sig rätten att i perioder vara en riktigt jobbig vän. Om man till exempel är nyskild, hjärtekrossad och har totalt tunnelseende och kanske inte riktigt förmår att ta in någonting annat än att man måste få prata illa om sitt ex och gråta och skrika och spotta och svära. Då är man ju kanske inte världens bästa kompis under den perioden. Men jag skulle ändå hoppas att mina vänner skulle stå ut med den här perioden. För den kommer ju säkert att gå om och att de faktiskt skulle finnas kvar sen efter det. Men efter en sån här period så skulle man säkert känna sig ganska ångestfylld och dränerad efter att ha umgåtts med den här personen som är i en kris.
Mm. Men det där är lite samma som vi talade om tidigare, att då handlar det om en period. Och jag tror också att är man liksom goda vänner så det är klart att man vill hjälpa sin kompis då som håller på och gråter och skriker och spottar och är i en djup kris. Det är klart att man förstår också då att nu är den här vänskapen, den handlar just nu om det, för det är det som är mest akut. Att det att jag tycker att det är lite tråkigt på jobbet kanske inte är lika akut.
Mm. Och här kommer vi ganska bra in på nästa brev som är skrivet av Karin 25. Det här när man plötsligt inser att man har blivit sin kompis gratis psykolog. Och då kan det bli till exempel så här. Jag lärde känna en tjej som var väldigt öppen med sin psykiska ohälsa direkt från start. Och i början kändes det helt okej. Hon var genuint trevlig och jag tyckte inte att hennes mående var ett hinder. Och jag var verkligen övertygad om att det här skulle bli en bra vänskap. Men efter att jag bjudit hem henne märkte jag att dynamiken ändrades. Det blev som att jag förvandlades till en soptunna på alla hennes problem. Varje gång vi sågs pratade hon nonstop om hur dåligt hon mådde. Och till slut blev jag så trött att jag inte orkade lyssna. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och det slutade tyvärr med att jag ghostade henne för att skydda mig själv och min egen energi. Skriver Karin 25.
Ja, helt förståeligt så. Det blev så ensidigt det där och hon stal all din energi. Och då måste det bli så att man bara helt enkelt går vidare. För att det där är, då handlar det ju inte om den här ena perioden utan då handlar det om en dynamik mellan två personer som inte är sund.
Jo, och helt klart så tyckte ju på något sätt att den här kompisen då som inte mådde så bra, att Karin hade öppnat upp genom att visa att ja, men att det går bra, vi kan vara vänner, att kom hem till mig och häng här. Att okej, nu är det bara att öppna liksom dammluckorna här och låta allt bli illamående komma ösande ut. Att här har jag äntligen hittat en kompis som kan ta det. Men en kompis ska inte behöva ta så där mycket. Inte så där att man bara måste sitta och höra och också känna ett ansvar för att borde jag hantera det här? Borde jag agera på något sätt? Tänk om jag gör fel? Tänk om jag gör allt ännu värre? Så skulle jag ha tänkt när jag var 25. Jag skulle antagligen ha varit ganska rädd för att ingripa också. Så att det enda man kan göra i en sån här situation är att säga, jag hör vad du säger, du måste ju prata med någon som kan hjälpa dig, för jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska göra. Och förstås är det alltid lite fegt att ghosta någon, men Karin, jag förstår nog att det var det du gjorde, för att du kände dig så pass handfallen.
Ja. Ja, och sen att det behöver inte alltid vara så att någon lider av svår psykisk ohälsa eller kanske är sjukligt deprimerad eller ångestfylld. Då behöver man definitivt söka professionell hjälp för att få bukt med det. Men vissa är ju också sådant att de liksom, vet du, att de jommar. Deras default inställning är att jomma.
Negga.
Och vara neggiga och liksom skjuta ner allting. Och jag har märkt att jag själv kan... Jag försöker vara en sån där pigga upp eller när man ser det från den ljusa sidan eller kanske försöka hitta en lösning då det är såna situationer. Och sen så att, ja men det kommer aldrig att lyckas. Vet. Och så då man, i någon skede så tröttnar man ju på det också. Mm. Att man försöker hjälpa men den andra vägrar att göra någonting själv. Då är det också ensidigt och orättvist. Och då är det dags att ja, dumpa skiten.
Röda flaggor som jag har upplevt så där själv i mina relationer, de är inte så många och jag har också haft nu samma kompisgäng stort sett i väldigt, väldigt många år. Vi närmar oss väl, vi är runt 25 år ungefär har vi hängt ihop, så det är ganska bra. Vi känner varandra så pass bra så det har inte hänt så mycket sånt här. Men sådana vänskapsröda flaggor som jag har råkat ut för var just det här som du är inne på. Människor som bara använder den för att negga. Mm. Och man ska sitta och bekräfta dem i deras neggande. Och ibland är det ganska skönt att negga. Jag gör nog det jag också.
Jo.
Jag ska inte på något sätt påstå något annat. Men man kan hålla på och gnissla en stund, sen måste man byta samtalsämne.
Ja, man kanske behöver göra någonting åt saken. Att det är just att vissa människor så jobbar ju om samma sak år ut och år in.
Exakt.
Att de pratar om att det är det hemska jobbet och den där jobbiga chefen och den här ena bla bla bla. Men sök ett annat jobb då.
Mm.
Att det finns nog säkert någonting annat någon annanstans. Eller sen att de klagar på att den här mannen han är nog så hemsk. Men skilj dig då. Om han har varit hemsk i 7 år, så länge jag känt dig så har du hatat den människan. Varför är du med honom?
Exakt. Sen en annan grej, det här är kanske den största röda flaggan för mig, och det är ju det här om man är stora gäng eller udda gäng eller sådär, och jag märker eller hör på omvägar att de som jag anser är mina vänner har hittat på roligheter utan mig.
Mm.
Och det får de ju gärna göra, men då skulle det vara kul att man skulle ha vetat att det här var på gång. Och istället kan det bli lite som en sån här hemlighet. Att för länge sedan så hade jag ett annat kompisgäng. Och ibland när jag sen ringde och var så att hej, vad har du på gång? Så visade det sig att de alltid satt på kaffe tillsammans.
Ah.
De andra tre.
Ah.
Och de hade liksom, och det hände, jag menar det kan hända ibland, inte det gör jag en eller två gånger, det är ingenting. Men när jag börjar märka att det här är någonting de har satt i system, de ganska ofta umgås utan att säga till mig att det här tänkte vi hitta på nu här ikväll.
Men det där är nog... elak, tycker jag.
Det tycker jag också.
Ja, jag förstår att det är ett
före detta kompis. Mina vänner och mera.
Exakt.
Så att så blev det med den saken. Men och det är ju klart, jag menar, jag är inte så stingslig att jag skulle bli sur över att två av mina kompisar har... Jag menar, det kan ju hända att man hittar på någonting ganska impulsivt. Och så blir det av en kaffeträff som inte alls var inplanerad, men väldigt trevlig i alla fall. Men jag är ganska nitisk med det här i mitt kompisgäng. Att alla ska alltid vara bjudna och så kommer den som kan.
Ja, men det är ju ett bra utgångsläge, tycker jag. För jag menar, annars är man ju tillbaka till skoltiden. Att du är inte bjuden på mitt kalas.
Nej, precis.
Mm.
Ja. Nästa brev kommer här från kvinna 32.
Ja, hon skriver att jag hade en vän som hade ganska svår mental ohälsa. Och nästan varje gång vi träffades så blev det en terapisession. Jag oroade mig konstant och jag behövde vara noga med vad jag sa så att hen inte skulle bli sårad. Till sist så insåg jag dock att den enda gången som hen kontaktade mig privat utanför vår gruppchat med andra vänner, ja, det var då hen ville ha skjuts, låna pengar eller ha någon att supa med. Hen visar inga tecken på att bry sig om mig som vän på säkert 5 år. Och det var inte lätt, men jag valde min egen mentala hälsa och avbröt den här så kallade vänskapen. Och visst tänker jag på henne ibland, men jag ångrar inte mitt beslut. Man kan inte hjälpa någon som inte genuint vill ha hjälp.
Mm. Många kloka och ganska svåra insikter fick vår brevskrivare på kuppen där.
Ja, och det är ju samma att det var så ensidigt det här att det kändes som en terapisession.
Eller man var chaufför, man var bankautomat och man var supkompis.
Ja.
Man fick inte kanske så hemskt mycket ut av det själv.
Nej, precis. Jag har några kommentarer om det där. Alltså, det där med att vara bankautomat, så jag behöver sluta så där med att låna ut pengar åt folk, för att det brukar alltid bli en sån här obalans i relationen på något vis. Men det var inte så länge sedan så hade jag lånat då en summa, inte en jättestor summa, men åt en kompis. Och sen så hörde den personen av sig igen senare, utan att ha betalat tillbaka den tidigare skulden, och sa att hej, inte skulle kunna låna 50 euro till. Och så var jag så att nej, vet du, nu går det inte. Att jag har inte fått tillbaka de där förra pengarna redan. Och då blir det liksom en sån här, att jag är som den dåliga och den här, vet du, snikna personen som inte kan hjälpa då den där andra personen har det så svårt ekonomiskt. Och det tycker jag också liksom blir fel, för att om jag säger nej så är jag en skittyp som bara tänker på mig själv. Och det där är just det att ja, men jag betalar tillbaka nästa vecka. Så att det är ett halvt år sedan du lånade de där förra pengarna. Och det här nästa vecka så har kommit och gått så många gånger att jag litar inte på dig någon mera.
Jag tycker det är så intressant att folk använder dig som bankautomat på det här sättet, för det händer aldrig mig. Utom mina barn förstås, för de är jag ju verkligen. De kan kalla mig Otto.
Kanske jag har en sån här rik aura.
Nej, du har en så generös och snäll aura, Hanna. Du är så snäll. Och jag tror att du också ibland har erbjudit, men oj, är det så här, vet du. Jag lånar de här pengarna till dig. Det kan ju nog hända att du lite har tagit initiativet ibland.
Ja, och sen
för du är snäll och du vill hjälpa.
Ja, jag är lite för snäll, men nu har jag slutat med det.
Så bra!
Om jag ger pengar åt någon, som jag gav till en kompis här som var i knipa, men då ger jag de pengarna i så fall.
Ja, precis.
Att då, här får du, och du behöver inte betala dem tillbaka. Så att vi tar det här och så pratar vi aldrig mer om det. Och så är det så. Och nu låter det som att jag skulle vara någon sån här krösus, vilket jag verkligen inte är. Det handlar inte om några stora summor. Men ibland så kan du också en liten summa hjälpa en situation ganska mycket.
Absolut, jo. Jag menar, det är ju klart. Jag menar, den som har ska ju hjälpa till. Det är ju inte frågan om det. Men man ska inte behöva känna sig utnyttjad. Jag tycker också det är lite egendomliga är ju nog dina vänner. Att om jag skulle vara i en ekonomisk knipa och inse att jag är 50 euro på minus. Inte ska jag nu ta kontakt med min kompis singelmamman, tvåbarnsmamman.
Ja, så att,
kanske jag ska kolla med någon annan.
Ja, precis. Ja, ja, nej, men alltså, ja, jag är kanske lite för snällare. Och det där leder mig till min andra poäng, som var just det här som Kvinna 32 skrev om, det här med att det blir att vänskapen blir till en ensidig terapisession. Det där gör jag mig också skyldig till ganska ofta, för att jag är intresserad av andra människor. Jag vill gärna höra hur andra har det och jag pratar gärna om det. Men jag kan emellan känna att det lämnar mig med en känsla av ensamhet. Att jag känner att det var ensidigt, att det är ingen som bryr sig om hur jag har det.
Mm.
Men där tänker jag också att det är också på mitt eget ansvar att ta det utrymme.
Det är ju det, och det har jag ju lite märkt efter det att vi nu har hållit på med den här podden i ganska många år. Att det händer ju ibland i vissa sociala sammanhang att jag lite hittar mig själv i rollen som sån här pop-up-relationsakut.
Mm.
Bara jag visar mig på någon fest eller någonting. Och jag har faktiskt ingenting emot det. Jag kan tycka ibland att det är ganska roligt. Och helt, jag menar, om det inte är frågan väldigt så här traumatiska och jobbiga saker. Men att man lite kan diskutera och säga till folk att har du funderat på det från den här synvinkeln? Att det var en som skrev till oss och hade börja tänka på det här sättet istället. Det kan vara ganska kul.
Mm.
Och det är roligt att man lite kan föra vidare all klokskap som vi har fått av er som lyssnar på den här podden. Men just det där att inse att jag är nu någon sorts gratis terapeut för den här människan. Och då kan man också känna sig ganska utnyttjad.
Ja.
Att en kompisrelation ska ju ändå vara jämlik på något sätt. Vi ska båda ge och vi ska båda också ta. Och om man blir i en sån här situation att jag är den som betalar, skjutsar, lyssnar, ger goda råd, men i gengäld egentligen bara får dålig energi, då är det här inte riktigt hållbart under en längre period.
Nej, väl talat. Så är det. Livssituationer som förändras så kan också vara en orsak till att vänskapen blir lite kylig. Och det har följande brevskrivare intygat. En gång en vän 62 år har skrivit till oss.
Jag har alltid tyckt att det är något alldeles särskilt med vänskap som får följa med hela vägen från ungdomen in i vuxenlivet. Och vi var tre väninnor som delade både med- och motgångar genom åren. Våra barn var i samma ålder, vi fick fira födelsedagar, dop, dimissioner och andra familjära tillfällen tillsammans. Det har varit en trygghet att ha de här vännerna i mitt liv. Vi skulle alltid finnas där för varandra, trodde jag. Efter att mitt äktenskap gick i kras för cirka 15 år sedan så förändrades dynamiken mellan oss och vårt umgänge tog delvis nya former. Men ändå upplevde jag nog att vänskapen bestod. Men sen, för 2 år sedan, då fick jag 2 små underbara barnbarn. Och då började någonting skava. Plötsligt märkte jag att det alltid var jag som tog kontakt och aldrig vännerna. Och nu vill jag understryka, nej, jag blev inte en galen mormor som bara talade om barnbarnen. Jag var fortfarande precis samma person med samma intressen som tidigare. Det här hade ju inte förändrats alls. Och idag har jag ingen kontakt längre med de här 2 vännerna. Jag har rannsakat mig själv många gånger. Varför ebbade vår relation ut? Ibland har jag övervägt att fråga de här vännerna, men någonting har nu ändå hållit mig tillbaka. Och nu har en hemsk tanke smugit sig på. Kan det vara fråga om avundsjuka? Jag råkar veta att det av olika orsaker är osannolikt att de här vännerna någonsin kommer att få egna barnbarn. Men jag begriper inte varför det här ska behöva påverka vår vänskap. När mitt äktenskap havererade, då var jag tvungen att flytta och jag hade det ekonomiskt mycket kämpigt en tid. Men inte var jag avundsjuk på mina vänner för det. Avundsjuka kan förtära även den starkaste relationen och det är smärtsamt att tänka att någonting så simpelt som avundsjuka kan få en livslång vänskap att gå sönder. Skriver jag här. En gång en vän, 62 år.
Tack för ditt fina och kloka och insiktsfulla brev. Jag tror ju nog att, som jag brukar säga, att om du lyssnar på dig själv när du talar så har du svaren där.
Mm.
Och jag misstänker också att om det nu var just då de här barnbarnen kom som den här vänskapen dog ut så har det antagligen med just det att göra. Och det betyder inte att du ska ha blivit just en sån att här är mina barnbarn och bla bla bla. Just att du skriver att du blev inte en galen mormor, du verkar vara en insiktsfull person. Det var kanske så att dina vänner projicerar sin egen barnbarnslängtan på dig.
Mm. Och nu kan ju till och med den här skilsmässan lite spöka där. Att du är ju en sån här överlevnadshistoria. Mm. Du skilde dig, det var jättekämpigt, du hade dåligt med pengar, du fick flytta. Och idag har du de där barnbarnen, du har ett eget fullgott liv och du har klarat dig bra. Det kan ju hända att det där också är någonting som lite skaver. Att man blir lite avundsjuk på den som har lyckats om man inte själv nu har det riktigt tippetoppen i sitt liv.
Mm. Ja, att hon vågar ta det där steget.
Ja, och titta nu.
Ja, och att, då, liksom, att man jämför, jag tror att det säger så mycket mer om de där vännerna och deras problem
ja.
I sina liv och hur de jämför sig med dig än vad det säger om att du skulle på något vis ha varit en risig kompis och det är därför de inte vill vara med dig något mera. Nej, vet du, nu tycker jag att du ska ta och försöka hitta andra kompisar istället som också är mommon eller fammon. Och sen så får ni där sitta tillsammans då och visa bilder av era barnbarn och prata om sådana grejer.
Men jag tycker också det här, just när vi nu är inne på barn och barnbarn och så här att vi talar ju nyligen till exempel om ofrivillig barnlöshet och där tycker jag att det är helt okej om man som kompis är tydlig och sätter lite gränser. I tiderna så hade jag en kompis som hade väldigt, hon fick barn sen till sist men det här var väldigt besvärligt och en utdragen process och då sa hon till mig att jag är jätteglad för att du har barn, dina barn är helt ljuvliga men det gör ont varje gång som de kommer hemskt mycket på tal. Eller om det blir väldigt mycket snack om blöjbyten och sånt. Att kan vi alltid försöka aktivt prata om något annat? Och det var ju inga problem. Det gjorde jag så gärna. Så att jag menar, jag kan förstå att sånt här gör ont och är infekterat. Och att då kan man ju som kompisar försöka vara tydliga och mötas i mitten. Istället för de här 2 då, vår 62-åriga brevskrivares vänner som kanske lite drog sig undan och satt där och på något sätt intala sig själva att hon är nog så stroppig med de där barnbarnen. Fast hon inte var det.
Ja, jag tycker också att det här brevet kan fungera som en liten veckaklocka för alla nyblivna mummon och fammon och faffor och muffor där ute. Att man kanske inte behöver trycka de här barnbarnen i ansiktet på alla. För att jag har hört av till exempel mina egna föräldrar som ju umgås med människor i deras ålder, alltså 70-plussare. Och de säger ju att vissa har ju inte barn eller barnbarn. Och för dem så kan det också vara en stor kris i den åldern, vet du, att du är den enda som inte har barnbarn. Att man känner sig helt supermycket utanför.
Sitter
att,
alla andra där, livets efterrätt.
Ja, exakt, jag sitter där och visar bilder och skryter och har sig. Och man är totalt utanför. Att kanske det här är också det att man kan försöka ha lite spelöga. Att, okay, att nu ska jag träffa här nu då Gunvor och Ragnar. Och de har ju inte barnbarn, så då kanske vi pratar istället om senast vi var till Kanarieöarna. För där tycker de ju om att vara själva också.
Exakt, ja. Men samtidigt ska man nog också kunna förvänta sig att ens vänner är glada för ens skull. Och är man en väldigt lycklig mormor så ska man få vara en väldigt lycklig mormor. Precis som du säger då, Hanna, så behöver man ju inte vara liksom en galen mormor som vår brevskrivare förklarade, så att man inte har någonting annat. Ingen annan input i en enda diskussion. Men det är också lite konstigt om man hamnar i en situation där ens egna barnbarn är typ tabu. Så de får aldrig nämnas, för då blir stämningen dålig. Det håller ju inte heller.
Nej.
Utan någonstans måste man ju kunna mötas där i alla fall. Och det kunde då tydligen inte vår brevskrivares vänner förmå. Men vi hoppas att hon hittar nya vänner. Det tror jag säkert att hon gör.
Hoppas det. Vi är åtminstone dina vänner.
Mm.
Nu ska vi ta och byta ämne lite och vi ska prata om huruvida man kan vara vän med någon som tycker helt annorlunda om stora saker än vad man själv gör. Och jag introducerar här på scenen vaccinationsvännerna versus antivaxarna.
Och det här måste jag säga, det kommer två brev nu här efter varandra. Och det som var så roligt var att de här breven kom in nästan exakt samtidigt.
Ja.
Och jag fick nästan en sån här känsla av att de här känner varandra och har skrivit om precis samma situation ur olika lägen. Ni kommer att fatta, vi går till breven nu här.
Ja. Kvinna 40 som inte passar in någonstans skriver så här. Jag är 40-årsåldern och jag har ännu inte lyckats hitta en vänskapskrets där jag får vara mig själv och tryggt kan säga mina åsikter. Jag vill ändå ha sociala bekantskaper i mitt liv, så jag umgås med olika kvinnliga gäng ibland. Men jag har lärt mig att förminska mig själv eftersom en del verkar tävla med mig. Jag har annorlunda åsikter om olika ämnen. Jag är till exempel vaccinkritiker och jag har nördat in mig på hälsa och har annorlunda syn på hälsa än de direktivmyndigheterna ger. Jag blir så avskydd på grund av mina åsikter, så jag har lärt mig att hålla inne med dem och går i hemlighet min egen väg. När jag vägrade ta covid-19-vaccinet så fick jag höra mycket elakheter av mina så kallade vänner. Och jag längtar efter vänner där jag får vara mig själv fullt ut. Och olika åsikter kan accepteras och behandlas respektfullt. Jag har känslan av att ska du vara med så måste du vara som oss råder. Skriver kvinna 40 som inte passar in någonstans.
Och det är nästan som ett direkt mothugg här som kom från signaturen. Ingen tolerans för bullshit längre, 41 år, som då skriver på det här sättet. Ju äldre jag blir, desto mindre tålamod har jag för människors dumma idéer. Det brukar sägas att man har mer svartvitt tänkande som ung, men jag upplever tvärtom att åsikterna stelnar i medelåldern och få människor kan längre ta in andras åsikter på ett neutralt sätt. I min bekantskapskrets poppar det upp klimatskeptiker, antivaxare, rasister och folk vädrar sina unkna fördomar vitt och brett. Jag har därför börjat tacka nej till umgänge där man hela tiden får vakta sin tunga för att inte hamna i direkt konflikt med någon. En långvarig vänskapsrelation tog i princip slut efter coronatiden för att min tidigare vän blev konspirationsteoretiker och antivaxare. Det var inte så mycket hens åsikter som avgjorde, utan sättet hen gick till attack mot mig och de val jag hade gjort, som att vaccinera mig och tro på vetenskapen snarare än avmaskningsmedel för hästar. Kommer aldrig att glömma det råa och elaka språk som användes mot mig, även om vi gått vidare och numera undviker allt som kan vara känsligt när vi väl träffas. Och det betyder att vi knappt har något ämnen alls att prata om. Ingen tolerans för bullshit längre, 41 år.
Mm. Så frågan som ställs här då är det att kan man på riktigt vara god vän med någon som tycker så fundamentalt olika om en grej som till exempel vaccin, konspirationsteorier eller människors rättigheter?
Och politik överlag.
Ja.
Kan nog tänka mig att lever man i USA för tillfället så kan det nog hända att en granne som man var helt välvilligt inställd till tidigare plötsligt nu har helt konstiga åsikter, att det är svårt att umgås neutralt.
Ja, det hörde man ju så då med att det kom sådana här Trump-divorces under hans första presidentperiod. Och jag tror också att det här just med hela pandemin och det här vaccinsnacket då, det var nog besvärligt i många hem, tror jag, och i många vänskapsrelationer också. Det har vi gjort innehåll här, om här också på Yle, till exempel vaccinkrigarna som man kan gå in och lyssna på. Där föräldrar inte längre talar med barn, vänner har sagt upp bekantskapen och att det har blivit riktigt, riktigt infekterat, för att nu använda hälsotermer.
Och det är ju på något sätt också snöpligt att det behöver bli på det här sättet, för att vi är ju människor av kött och blod, och det här med huruvida vi vaccinerar oss eller hur vi röstar i val, det är ändå en ganska liten del av vår personlighet. Där är mycket annat också. Man kanske har ett långt förflutet, man har samma delar uppväxt med någon. Man har ganska mycket som den här vänskapen skulle kunna byggas upp på och på något sätt hållas till liv via. Men istället dyker det sen upp någon sån där grej vad man tycker så fundamentalt olika att man inte ens kan vistas i samma rum till sist. Och det är ju olyckligt att det ska behöva bli på det sättet.
Ja, men jag tror nog att för bägge de här brevskrivarna som nu då är i helt olika ringhörnor där det kommer till exempel vaccin som nu dök upp här kanske som den största grejen. Den första kvinnan, 40, som säger att du passar inte in någonstans. Har du funderat på om du pratar om någonting annat då än till exempel att du är vaccinkritiker? Ser du kanske ner på andra för att de inte är som dig?
Är det viktiga för dig faktiskt att du ska få säga din åsikt?
Ja, och det är klart att man ska få vara sig själv, men man kan inte heller liksom vara det helt ofiltrerat. Att det är också att visa respekt för sina vänner. Att okej, att om du vet att okej, vi är 5 personer här, 4 av 5 så har vaccinerat sig och tänker att det är deras väg att gå. Jag väljer att gå en annan väg. Okej, men då är det så att vi kan acceptera det och fokusera på någonting annat istället.
Och i gengäld kan man kanske säga till vår andra brevskrivare här, ingen tolerans för bullshit längre. Kanske man kan lyssna lite grann på vad den här vaccinkritikern säger så länge den inte domderar och skriker och är otrevlig. Och så behöver man kanske inte besvara med det att nå, jag tror på vetenskapen och inte på avmaskningsmedel för hästar. Jag är trött på bullshit. Jag menar, det om man går in med de här attityderna så det blir en explosion.
Exakt, och det var det som jag tänkte också där, att du kanske också behöver se dig själv i spegeln, att skrattar du åt dina vänner som sen kanske är mer misstänksamma till vetenskapen och liksom de här stora linjerna. Att hurdan är din egen attityd då du träffar sådana personer?
Så det kanske inte egentligen har så mycket, det står och faller inte med de här åsikterna utan hur de framförs. Och här tror jag nog att var och en har en anledning. Det är klart att om man verkligen brinner för någonting så då är det svårt att lägga huvudet på snö och säga jag hör vad du säger och jag håller inte med. Man vill kanske då faktiskt lyfta fram argument, speciellt när det är frågan om någonting sånt här. Jag menar hela det här med coronavaccinet. Det var ju liv och död. Alla var rädda, alla var upprörda. Ingen visste riktigt någonting. Alla försökte göra sitt bästa för att få livet att gå vidare. Det var klart att det blev väldigt explosivt sen när folk började ha olika åsikter om till exempel vaccin och munskydd och resor. Ja. Oj. Jag längtar inte tillbaka till den tiden. Det var kämpigt.
Ja.
Men ändå, jag tror inte nödvändigtvis att man behöver säga upp en bekantskap helt fast man har olika åsikt. Inför valet i USA så såg jag ett reportage från någon sån här ort där i princip alla var Trump-anhängare. Och då var det en journalist som var dit och intervjuade dem. Och så sa han att är här någon i hela byn som tänker rösta på Harris? Så var de så att jo, att han kommer här. Här kommer han. Kom det in en farbror där på pubben. Och så satt han där och förklarade varför han inte tänker rösta på Trump. Och de andra var så att, jo, sån där, nej, han alltid vet du att det är som det.
Ja.
Och han var så att, jo, inte, det är ju riktigt så att någon nu hör på mig här. Men vi brukar nu ta en öl här alltid på eftermiddagarna.
Ja.
Och då tänkte jag att, no, men det där är ju kanske ändå lite målbilden. att man helt kan tolerera, att man kan till och med lite skoja om det här, att här kommer den enda demokraten i byn.
Ja, ja.
Och det blev inte ens en hotfull och jobbig stämning, utan de här tycktes vara väldigt införstådda med att vi kommer aldrig att mötas på den här politiska sidan. Men vi kan sitta här och småprata om annat och ta en öl.
Mm.
Jag tänkte att det finns ju kanske lite hopp om man ändå kan komma dit på något sätt. Nu har ju hela Trump-grejen liksom accelererat sedan dess, men då tänkte jag så här.
Ja, det är en bra målbild att ha, tycker jag. En tanke som vi kan ta med oss. Då vi går vidare till veckans brev, för här fanns det sammanfattat så många olika röda flaggor, så vi tänkte att det här skulle kunna ta och summera veckans avsnitt. Det är signaturen Ensam är stark 40 som har skrivit det.
Hej relationspodden, här kommer mina röda flaggor. En vän som bara hör av sig då hen behöver något. När man träffas och allt ska göras enligt vännens önskemål utan någon hänsyn till andra i sällskapet. Att bli bjuden på middag men märka att allt som serveras är sånt som jag inte kan äta av utan att bli allvarligt sjuk. Gäller alltså allergier och specialdieter här. En vän som konstant ljuger för sin partner och har diverse hemligheter. Det kan gälla allt från vem hen flirtar med via chatt. Det kan handla om pengar, det kan handla om porr. Att vännen inte klarar av att jag är uppriktig utan avslutar vänskapen så fort jag törstar upp att jag är orolig på grund av alla de här röda flaggorna. Och att vännen efter den här avslutade vänskapen fortsätter att behandla mig illa. Men den här vännen kommer väl sen att sitta där en vacker dag och inse att jag hade rätt när jag försökte ta upp mina farhågor och min oro. Men vid det laget finns jag inte kvar som vän längre.
Skriver Ensam är stark 40. Ja, nu, det verkar som att fast här är väldigt många röda flaggor listade, så verkar de finnas i samma person som jag läser det. Och det är ju verkligen helt solklart att ni ska inte vara vänner eftersom det inte funkar överhuvudtaget. Det finns inte en ömsesidig respekt, så att det är ju helt klart.
Men det är också svårt det där, för att nu skulle man ju säkert, eller jag skulle nog säkert sparka bakut om någon kompis skulle säga till mig i all välmening att jag har haft lite mycket varningsklockor har ringt på sistone och sen listat upp en massa röda flaggor som hen har noterat. Nu skulle man ju bli arg först. Det skulle säkert vara en ganska naturlig reaktion.
Mm.
Men sen igen det där, se sig i spegeln, kanske låta det här sjunka in. Man behöver kanske inte hålla med om allt. Man kanske kan tycka att det där var lite orättvist, nu hör du. Men kanske ändå märka att det var ju nog jättedumt att jag liksom bara serverar gluten och skaldjur. Fast jag vet att det kan hända inte, eller jag borde ha veta att det kan hända inte äta.
Ja.
Och sådana här saker. Och att det är ganska talande det här med att man blir så stött att man ser upp bekantskapen med en gång. Jag tror att det är kanske också ett kvitto på att den som kritiserar hade en poäng i mångt och mycket.
Ja, att det är svårt att veta. Alltså, det är ju, jag tror nog att man känner det på sig. Och om vi nu ska summera det här på något sätt så är det väl just det här att man behöver lyssna lite på den där magkänslan. Kanske iaktta sin egen energi då man har att göra med den där personen. Är det här en sån att du ser att det har kommit med att du har sagt vad månne den skriver? Eller så att nej, inte igen.
Mm.
Att man känner också att om det behöver liksom ge, man behöver både ge och ta och man behöver få också någonting av en vänskap. Man behöver inte vara en bankautomat och taxichaufför och energibank för människor som inte uppskattar det.
Det är bra. Man vill säga sin kompis powerbank.
Ja, ja just det här. Hej, en tråkig du har. Okej, jag pluggar i.
Ja, och sen är man själv tom och kompisen skuttar vidare.
Ja, men det var en bra metafor. Jourhavande medmänniska har gjort sitt arbete här. Exakt. Nej, men alltså, jag minns att min mamma i något skede sa åt mig att du är en sån där jourhavande medmänniska. Att du behöver faktiskt inte ställa upp för allt och alla liksom hela tiden.
Nej, något speciellt inte för sådana som aldrig är det tillbaka.
Nej.
Mm.
Nu kurrar min mage så högt att jag tror att det hördes i mikrofonen till och med. Jag tror det är dags att avsluta.
Jourhavande medmänniska ska gå och äta lunch.
Ja, när det blir det korvsås med mos.
Det är sånt som, det är ditt bränsle.
Ja.
Så kan du ge bränsle åt andra sen.
Ja.
Mycket bra och tusen tack än en gång till alla er som skrev brev. Vi är tillbaka igen om en vecka. Det ska bli kul. Hej!
Hej!